är fredag, en fredag mitt i juli och ni kommer alldeles strax att lyssna på avsnitt nummer 283 av Träningspodden. Podden som aldrig tar semester, i alla fall gör vi inte det i år. Vi kör på hela sommaren, för det är ju kanske då man som mest vill ha en podd i öronen. På sommaren när man ligger på en solstol eller som våra lyssnare nästan alltid gör, tränar när de lyssnar på podden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och Lovisa, den här veckan så är det ju du som har varit på äventyr. Jag var ju på äventyr i förra avsnittet när jag hade seglat Gotland runt. Men nu har du varit på Åre-äventyr.
Ja, det känns skönt att jag tar över facklan. Jag lämnar över den till dig sen när OS-tävlingarna börjar. Men det är liksom, vi växeldrar den här podden i sommar.
Ja, och det är väl ganska bra. För att om en person skulle göra precis allting, då skulle det bli ganska stressigt. Och hinna med att göra äventyr som man kan prata om i precis varje avsnitt av Träningspodden.
Ja, och det var så roligt. För att jag tänkte jättemycket på dig när vi var uppe i Åre. Jag tänkte dels, åh herregud, att Jessica gick upp för just det här berget med Sam i ryggsäcken.
Ja, tänk att jag gjorde det.
Och sen tänkte jag så här, jaha, Jessica, hon hade bastu på rummet minsann i ert hotellrum på Holiday Club. Det hade inte vi, men vi hade å andra sidan hundrum nere på bottenvåningen. Så det, man får väl ge och man får väl ta lite grann. Men jag tänkte jättemycket på dig under helgen som var när jag och min familj var uppe på Åre Bike Festival och cyklade downhill. Men det roligaste var att när jag sen kommer in i Stockholm, då är du överallt. Det är du tillsammans med Carolina Klyft och sen är det Sara Sjöström som är på egna tavlor. Du är all over hela Stockholm. Kanske är det även över Göteborg, Malmö, Borlänge, vad vet jag.
Ja, det är ju ganska mycket reklam nu för OS-sändningarna. Jag tror att Discovery vill inte att en endaste person i hela Sverige ska missa att OS drar igång och att det är vi som sänder. Men det är väldigt kul för att jag har ju lagt upp bilder på min Instagram från den här plåtningen som vi gjorde och jag tyckte att det blev så väldigt fina bilder. Så att när du skickade den här affischen till mig med mig och Carolina Klyft som jag faktiskt inte ens själv har sett, så blev jag väldigt nöjd. Jag tyckte den var så fin. Jag tänkte så, wow, vad coola vi ser ut. Vi ser liksom riktigt tuffa ut med pondus, tjejer med pondus. Så det var kul, jag blev glad när jag såg det.
Ja, för det är inte det glattiga, glada nyhetsmorgon Jessica eller Let's Dance Jessica, utan det här är ganska så tufft och hårt och lite mörkare skulle jag säga.
Ja, vi får se sen vilka Jessica det blir som dyker upp i sändningarna. Det har jag inte riktigt bestämt mig för än. Vi får se var jag landar. Ja, nej, men det blir ju såklart, vi ska ju delvis nyhetsrapportera, men man kanske får växla då mellan att vara någon slags lite newsigare person och en lite mer avspänd skojfrisk. Det blir kul. Det blir en riktig utmaning faktiskt. Men det var kul, det var roligt att du skickade den där bilden faktiskt.
Men vi har ju varit uppe i Åre och jag kan inte säga att jag så här under våren när jag höll på med min rehab eller låg där med dubbelgipsade händer att jag drömde om downhillcykling i år under sommarlovet. Det kan jag inte säga. Men jag skulle nog säga att redan förra året så hade jag ju en stark längtan till Åre. Och när du var där, så, alltså då menar jag sommarlängtan till Åre. När du var där så fick jag nästan enorma cravings. Och sen har jag flera kompisfamiljer som cyklar downhill eller cyklar mountainbike. Och när nu möjligheten kom sommaren 2021 att faktiskt åka upp och sen få... Att man inte, lite grann det här med att inte behöva utforska själv. För om man som jag bara har cyklat mountainbike och då som träning eller med en kompis som är enormt skicklig så att jag bara kan hänga på, då kan det bli lite för stort projekt för mig att dels försöka låna ihop eller köpa cyklar. Köpa finns inte på kartan. Men det här med att kunna hyra cyklar, okej, vad behöver man för skyddsutrustning? Vad ska det vara för storlek på grejerna? Och allt ifrån hur funkar liften. Jag ser ju som springer mycket i Hammarbybacken hur downhillcyklisterna och det här, jag förstår inte hur man fixar det här, men de kör med ankarlift på något sätt istoppat i cykeln och dras upp för Hammarbybacken. Det ser i mina ögon ut livsfarligt ut. Det är så en enormt hög tröskel. Men sen har jag ändå fattat så här att ja, men med sittlift så är det ändå hyfsat lätt. Och om man inte kan så får man hjälp. Det har jag fattat grejen. Men att ha en guide, ha rätt storlek på cyklarna, få en genomgång om allt från var pedalerna ska vara, till exempel, det här har jag lärt mig, att båda pedalerna ska vara i samma höjdnivå, att man aldrig ska sitta på rumpan på sadeln utan att man ska vara lite stående, mjuka armar. Det var så skönt att ha en guide som gick igenom steg för steg för steg och att jag inte behövde stå med 1000 förmaningar till mina barn, eftersom vi har lite dåligt track record det här året med Sixten som bröt armen i vintras. Jag bröt ju ena tummen och skadade andra ledbandet. Det var som okej, nu är det tredje. Allting kommer i grupper om tre. Så vi såg fram, jag såg framför mig att nu kommer det här gå åt fanders. Men nu var det en guide som kom med förmaningarna och kanske också skulle jag nog säga, för hon var så proffsig, Linnea som vi körde med, att hon så här, det här behöver man tänka på. Och då kunde jag så här slappna av. Och jag sa också till henne, för att hon pratade mycket med mig i början. Och då frågade jag hur mycket vi hade cyklat. Och då sa jag så här, men jag har cyklat en del mountainbike. Och det är faktiskt, det kanske man inte tror om man aldrig har cyklat i liksom lite svårare terräng. Men det är ganska stor skillnad mellan vanlig mountainbike, där man kanske har en dämpad framgaffel, och downhill cykel som har liksom en dämpning ju mer mitt på ramen. För att en mountainbike beter sig lite annorlunda. Så jag berättade så här, men jag har kört lite multisporttävlingar och jag har ändå ganska bra koll, men jag har inte så pass bra koll att jag kan lära ut det. För det är ofta skillnad det här med att komma upp ett par nivåer upp, att man inte bara kan själv utan man kan förklara för någon annan också hur det fungerar. Så pekade på mina barn som ju då är värsta cityungarna. Och Sixten, han har en riktig så här boxstyrecykel. Han kan när han cyklade träningarna bli så här, nästan stoppad vid ett rödljus av sån här män i lycra tights och värsta racercyklarna. Så här, oh, wow, vilken snygg hoj, kan de säga till honom. Och han så här, tack, tack. Jättemallig. Baxter kör mer på en sån här citybike. Men det är ju å andra sidan barn som vågar cykla liksom över Slussen, de kan cykla i city, verkligen inne i Stockholms innerstad, ha koll på regler och cykelbanor och cykelövergång. Och det är det ju många vuxna som inte vågar göra. Men de har inte den här erfarenheten av att cykla i svår terräng. Och då sa jag till Linnea-guiden att barnen har inte cyklat på det här sättet och idag så är de normen. Alltså att det är de som får styra, prata med dem. Och det var också så här fint, då switchade hon över direkt och pratade med barnen. Jag lyssnade och de kunde ställa alla frågor som de hade. Sen kan jag se så att de växlar fokus. Jag börjar titta på det, låter någonting i liften, det är någon sån här lifthjul som slår till, då börjar de titta på det och så ser jag så här, oj, 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 nu lyssnar de inte längre, och så ser jag framför mig olyckan kommer ske sen när vi ska göra samma sak. Men det var så fint att de fick vara i fokus, och när en guide pratar till barn, då kan jag känna så här, oh, det här är perfekt nivå även för mig. Och det säger en hel del. Ibland så där, när jag är ute i sen, vad ska man säga, jag ska ta som exempel, men låt säga då det här, nu var det några år sedan, om jag skulle vara vid en klättervägg och så är det något konferensgäng, något företag som ska köra klättring, och så när guiden ska snacka med de här vuxna, så är det så, det blir en viss typ av kultur, en viss typ av stämning, och så brukar jag tänka så här, men hade det varit barn med här, då hade pedagogiken varit mycket schysstare, det hade varit schysstare jargong och så vidare. Så att det här med att som coach eller guide eller någon form av handledare prata som att man alltid pratar till barn, det är inte en ganska, det är inte så tokig idé, känner jag. Men det var ju jätteroligt, jättesvårt, och jag som tänker, jag har min så här grundsyn på mig själv att jag är så stark och jag är stark i överkroppen. Och jag var enormt slut i armarna, och då tänkte jag så här, det här måste vara jättejobbigt för människor som inte är starka i armarna, för gud vad man måste pumpa och hålla emot.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Och det här är intressant, för jag gjorde en liten mini-intervju med de tre andra cyklisterna då i familjen. Texas, henne frågade jag inte, för hon låg och sov på hotellrummet de två timmarna som vi fick ju dela upp oss lite grann. Och det är lite grann tillbaka det här med att ha bebis. Jag får ju frågan inte lika ofta de senaste kanske 2 åren, och det är väl för att jag börjar närma mig 40, men för bara några år sedan då fick jag frågan nästan flera gånger i veckan om jag skulle skaffa fler barn. Och jag kan ju känna så här att den livsstilen som jag och min familj, som vi i vår familj kan ha, den skulle ju inte vara möjlig om vi fick en bebis eller ett nytt barn som ska gå igenom liksom samma tillväxtprocess. Och med det här med att ha hund, det är ju som att ha en bebis igen. Att göra så här schema, att dela upp oss, att kompromissa väldigt mycket. Men det blev alldeles lagom för mig. Men jag gjorde en liten mini-intervju med de andra som ju cyklade. Jag skulle nog säga att de cyklade kanske 3 gånger så mycket som jag i volym. Sen gjorde de framförallt riktigt långa åk. Och det var det som volymen liksom, att det kom upp i. Till exempel om vi åker skidor i fjällen på vintern. Vi åker aldrig från 10 till 16. Alltså från att, eller nu kanske liften öppnar tidigare. Men vi åker aldrig en hel dag. Utan liksom, antingen kör vi förmiddagsåkning eller eftermiddagsåkning. Och ofta brukar vi känna oss ganska så nöjda efter lunch. Men de var ju ute från 10 till 16. Och cyklade och cyklade och cyklade och cyklade. Och det var väldigt fint. Men Hans, han fick välja de 3 bästa grejerna med downhillcykling. Och han sa allra först, och det här kanske är manligt, men jag tror inte det. Jag tror att det finns en, att det är lite grann av det här med att åka snabbt ut för, oavsett om det är på slalomskidor eller snowboard eller telemark som Hans kör på vintern. Men han sa att fartens tjusning, det var liksom det allra bästa med att köra downhill cykling. Sen tyckte han att det var jättehäftigt, den här känslan av att kunna bemästra fara. Och alltså, fara är säkert, jag vet inte, du och jag, vi är ju inte de mest spänningssökande personerna.
Alltså, spänningssökande absolut, men inte så att det är jättefarligt. Det är inte jag så intresserad av. Jag är absolut ingen adrenalinkicks-sökare på det sättet, som att man skulle börja hoppa fallskärm eller såna grejer. Det
du gillar att spela på hästar?
Ja, det gillar jag. Men, och det kan ju vara liksom farligt för plånboken om man inte har någon rim och reson i hur mycket man spelar. Men jag gillar till exempel att segla. Det är ju inte helt ofarligt att vara ute på havet när det stormar och sådär. Men det känns ändå som att det är inte fara för livet, förstår du? Men downhill-cykling, det känns som på gränsen för mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, vad gäller fara. För jag har ju sett hur det kan gå när vi har haft med mountainbike-cykling i Superstars till exempel. Så har det ju nästan alltid blivit olyckor. Men då har vi gjort sån här trial, det vill säga att man cyklar genom olika hinder liksom. Men fortfarande, det kan hända grejer på en cykel. Alltså. Och jag tänker, när man cyklar i ett berg, då finns det ju en massa naturliga hinder överallt som man ska ta sig över. Och inte bara uppbyggda sådana. Så att, det känns lite i farligaste laget. Håller du med?
Ja, första åket vi gjorde, det var en grön led. Och det är precis som i slalombacken, att det är liksom grön, blå, röd och svart. Och det blir ju liksom både uppför och nerför, kan man ju då tänka. Och den gröna leden som vi började med, den var det som kallas för maskingrävd. Den är bred, den är väldigt slät, det finns typ inga stenar. Och de första två kurvorna, då klev jag av cykeln och så gick igenom dem. Ja,
ja, jag köper det.
Och sen skulle vi gå upp igen och då kände jag så här, ja, men nu har jag ändå känt på det. Och sen har jag fått några fler tips till exempel, och det här har jag i bakhuvudet, hur man ska ta kurvan, att man ska komma in högt upp i kurvan och framförallt, och det här gäller ju typ allt som man gör som handlar om träning eller idrott och sportande, att höja blicken. Alltså att inte titta ner precis där man är, ja, utan att våga titta lite längre fram. Och då fick jag ändå till det ganska så bra. Men jag hade ett tillfälle där jag kände så här, för det blir som typ en sarg. Och jag tänkte så här, nu åker jag ut över sargen. Och så framför mig, hur jag skulle dyka över styret. Och han ser det i filmen spelas upp framför mig. Och sen så gjorde jag någon sån här, något andetag. Jag hörde mig själv andas jätteknasigt, jättekonstigt. Och sen fick jag ordning på det. Men jag är ju inte så bra på att bemästra fara. Det låser sig ju ofta för mig. Boxjumps. Alltså, folk skrattar så mycket åt mig när jag ska köra boxjumps. Men det är ju som att mina ben och min hjärna vägrar. Jag är så rädd för hästar. Att när jag ser människor hoppa med häst. Alltså, jag kan inte ens titta på. Jag kan inte ens titta på när andra människor kör boxjumps. För att jag tycker det är så obehagligt. Så rädd för faror är jag.
Jag kan säga, jag kan inte ens titta på när vuxna män lägger straffar i fotboll. För att det tycker jag är riktigt obehagligt. Jag tycker så synd om dem. Jag tycker så synd om de stackars engelsmännen som missade. Jag kände deras ångest ända in i själen. Jag gissar att det var ganska många som såg EM-finalen i fotboll. Det är väl lite samma sak. Så jag kan inte ens se det. Och jag skulle aldrig komma på tanken att lägga en straff. Alltså, tänk om man spelar fotboll, Lovisa, och du blir tillfrågad så här. Vill du lägga den femte och sista straffen? Hade du sagt ja eller nej?
Jag hade ju sagt nej. Alltså, men jag gillar ju inte att ta risker. Jag hade
nej, det är det jag menar.
Ja, när EM-finalen var, jag satt upp och tittade på fram till kanske 5 minuter in i förlängningen. Och sen så gick jag och la mig. Och så ropade jag till Hans och Baxen som satt uppe och tittade. Sixten hade också tröttnat och gått och lagt sig. Och så här, ropa när det blir straffar. Och tänkte jag så här, oj, tänk om det blir straffar. Och sen när straffarna skulle börja, då kom jag upptrippande och satte mig i fåtöljen. Och bara, jag måste titta på det här. Men jag tycker att det är så jobbigt. Jag tycker det är så synd om dem som blir ledsna. Och jag blir så glad för dem som blir glada. Men det är också intressant att även de som klarar det har sån hård press på sig så att man... Jag, upplever i alla fall från sidan att det inte finns så mycket njutning i att klara det för att oket är så tungt innan de har skjutit.
Ja, det är det som är det obehagliga. Man ser i deras ögon när de går fram till bollen. Jag kan nästan inte se det. Jag tycker det är så fruktansvärt obehagligt. Jag hatar att se den där ångesten. Och man nästan liksom ser hur tankarna snurrar runt i huvudet. Att det går så mycket tankar. Tänk om jag missar, tänk om jag missar, tänk om jag missar. Jag får inte missa. Jag tycker det är fruktansvärt. Usch. Även om jag inte hejar direkt på något lag. Jag hejade inte direkt på något lag igår. Jag kom och heja på Italien för att jag älskar deras backlinje. Du vet, deras back som är så lik Fares.
Såg han som har lite tunnhårig flint där bak och som inte ser ut som en av världens bästa fotbollsspelare. Och jag tänkte så här, nej men ja, spelar han ändå i Italien i en EM-final, då måste han ju vara betydligt bättre än vad han ser ut att vara. Men han ser ju inte ut som en klassisk fotbollsspelare.
Nej, men han är otrolig. Chiellini, alltså han är så bra. Han är 37 år nu, så det var hans sista match som han gjorde i landslagströjan i alla fall, tror jag. Men han är så bra. Och allt han gör så springer han runt med ett jävla leende hela tiden. Han bara går in med att allt är härligt, allt är kul. Han ler i alla situationer. Han ler när matchen startar. Han ler när de ska slå straffar. Jag tycker han var så häftig fotbollsspelare. Så att jag var tvungen att heja på Italien, kände jag ändå. Så jag är glad för deras skull. Men jag kände så med den här stackars 19-åringen som skulle slå den femte och sista straffen. Så jag tänkte bara så här, hur kan en tränare låta en så ung, ändå oerfaren kille gå fram och göra det? Och
offra veta. Honom.
Ja, men offra honom lite och veta. För speciellt i England, du blir ju slaktad i pressen. Alltså du blir slaktad, och inte bara i pressen, men du blir ju också det på sociala medier. Kanske har svängt lite med pressen faktiskt nu, att det är mer sociala medier. Men han utsattes ju också för ren och skär rasism, till exempel på sin Instagram. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Och att de ändå vet så här, att så kommer det att bli om han missar nu. Och så låter tränaren honom ändå gå fram. Tränaren har ju själv missat en straff på Wembley. Jag tror att det var en EM-semifinal för länge sedan. Som han själv missade en straff där. Han måste ju veta hur det känns, tänker jag.
It comes with the job. Men det är intressant, för att jag själv är ju nästan, eller framförallt fram till att jag träffade Hans, så var jag 100% ointresserad av fotboll. Den stora gräsmattan utanför GH där jag pluggade i 4 år, den kallas kanske fortfarande för Wembley, och jag hade ingen aning om vad Wembley var för någonting. och så träffade jag Hans som är nästan, skulle jag säga, besatt av Hammarby. Och det är väldigt roligt att leva ihop med någon som är brinner så dedikerat för en förening. Och inte egentligen bara för A-laget i Allsvenskan, utan håller koll på liksom det mesta snacket runt omkring och sådär. Och då har det liksom blivit att jag har dragits med, och sen så är en son som börjar spela i Hammarby och ska fostra sina Hammarby-andan. Och det gör ju att jag nu kollar på alla mästerskapsmatcher, alltså när Sverige spelar, det tycker jag är kul. Mm. Och så kollar jag ju då också när Hammarby spelar i Allsvenskan eller Svenska Kuppen nu, som jag också har följt. Och jag tycker ju att det är roligast, och det här kan ju låta lite hemskt som att man är någon sån här supporter eller publik som kommer lite från sidan, men mästerskapsmatcher är ju roligare för att de, eller snarare när de går till straffar, det är ju straffläggningen jag är där för, det är då jag så här, nu blir det åka av. Och framförallt då, och det kanske jag hänger ihop med det här med att jag är så stark individuell idrottare som inte har den här lagsports bakgrunden. Så när det nästan blir i princip målvakt mot straffläggare, eller då målvakt mot målvakt, vilket det ju faktiskt i praktiken blir, alltså vem som är den bästa målvakten,
verkligen.
Då går jag igång, då kan det börja brinna lite grann i bröstet för mig. Och det är intressant, för att Hans hade som sin tredje punkt här på det bästa med downhill-cykling, då sa han att lyckan över att känna att man behärskar kroppen, och sen så då räknade han upp reflexer, syn, styrka och hörsel. Och det är ju lite grann av det där med målvakterna, alltså deras kroppsspråk, hur de tittar tittar, hur de tar in runt omkring, hålla koll på vad andra gör och också den här enorma spänsten när de sen hoppar enormt långt åt sidan eller uppåt eller kastar sig ner. Jag tycker att de är så modiga. Jag gillar ju målvakterna nästan allra mest, inte backlinjerna.
Gör du? Vad speciellt ändå att du gillar målvakterna mest.
Ja, men jag kommer ihåg när jag intervjuade Annie Lööf och hon berättade om sin fotbolls- och träningsbakgrund och att hon älskade att vara målvakt. Att backa bak, få överblick, styra och ställa, så här, peka med sina långa armar åt alla håll och liksom, istället för att vara inne i smeten. Jag tycker det finns en charm med att vara målvakt och att våga vara målvakt. För det krävs ju mycket mod, precis som att lägga den där femte straffen. Men att vara målvakt, du är ju rätt utlämnad alltså.
Ja, alltså jag förstår inte det där. Jag förstår inte målvakter i varken handboll eller fotboll. Hade jag varit målvakt, min naturliga reflex hade ju varit att hoppa undan för att inte bli träffad av bollen. Ja, men det kommer ju en boll i hur hög fart som helst. Och då ska du liksom ställa dig där med berått mod och låta dig bli träffad med vilken kroppsdel som helst. Det är fruktansvärt. Jag tror verkligen att min hjärna hade sagt till mig så här: hoppa nu så långt du kan åt andra hållet. Så jag tror att jag hade varit en helt värdelös målvakt.
Jag kommer ihåg när jag spelade innebandy. Vi har pratat lite grann om det de senaste avsnitten av träningspodden med att skaffa sig en hobby och att jag var så inne på att jag skulle börja spela innebandy igen. Men jag spelade innebandy framförallt när jag gick i högstadiet och var centern som var överallt och ingenstans och störde som tusan. Och min enda drivkraft till att spela innebandy då, det var ju för att få riktigt bra konditionsträning för min riktiga sport. Så jag tänkte så att jag springer det mesta möjliga, då får jag ett bra kvalitetspass på matchen. Men så fick vår riktiga målvakt fick halsfluss och ingen ville ställa upp och vara målvakt. Och en innebandymålvakt är ju nere på knä väldigt mycket. Och jag skulle dels då ta på mig den här stora målvaktsutrustningen, vilket var alltså väldigt många storlekar för stor. Och när jag har inte Sveriges längsta underben, det kan jag ju aldrig hävda. Men när jag står på knä i ett innebandymål, alltså jag är så liten. Och sen den här hjälmen som man liksom spänner på, och sen det här visiret, gallret. Nej, jag var så dålig. Alltså det var bland det värsta jag varit med om. Det slutade typ med att vi fick ställa två backar som fick så här täck. Så att annars en riktigt duktig innebandymålvakt vill ju inte ha backarna som ska liksom styra synfältet. För oss var det nästan tvärtom, så här, blocka så mycket det kan så får vi se liksom om bollen kan studsa åt något annat håll. Jag är imponerad av målvakter, men jag tycker också att det är häftigt med de här anfallarna som kanske inte nuddar bollen särskilt många gånger under en match, men plötsligt så bara sticker de fram foten och så blir det mål och så har de avgjort liksom 90 minuters kämpande. Det är också lite coolt. Men jag frågade Sixten och Bakter också vad de tyckte var kul med downhillcykling, just eftersom de har ju sett lite grann på filmer och de, precis som många andra barn, hänger ju mycket på YouTube och där är det framförallt Red Bull som kör de här, egentligen alla de här extremsporterna. Red Bull kör ju både den här skidåkningen när det är fyra stycken som startar och sen så ska du liksom den första ner för en bana och sen får man ju liksom det gör ju helt enorma hopp, men ska ju snarare ta sig ner snabbast än att göra de snygga hoppen. Och sen finns det ju, vad är det fler de har? Men Red Bull har ju mycket såna där knasiga grejer. Men då har de sett en del cykling när det är så där crazy. Och jag såg ju framför mig så här, hur barn i deras fantasivärld på riktigt tror och tänker att det är så där det kommer se ut när de cyklar själva första gången.
Det gör de säkert.
Ja, det kanske vi vuxna också gör. Jag tittade på filmen.
Ja, du gör definitivt det, Lovisa. Apropå att vänta på det stora genombrottet.
Alltså mitt kroppsspråk på filmerna som har så tagit på mig. Det är så försiktigt. Och än en gång, jag kan nästan höra hur jag gör de här andetagen. Som så här, Och tungan och svetten bara rinner. Precis som så här klassisk nybörjare i vilken idrott som helst, så hade jag ju för mycket kläder på mig. När jag kom upp till lyften och hade alltså gått med cykeln en bit, då bara rann det om kroppen. Det är ju, det är ju klassiker att man klär sig för mycket när man ska springa, eller när man har, att man har för mycket kläder på sig, att man har tänkt sig att det ska vara praktiskt och så. Men det var ju enormt svettigt. Men Baxter, han sa att åka snabbt och att prova något nytt, det var det roligaste. Men han lyfte också fram att man kan göra det med andra. Och det blev så att vi körde liksom som det här ankledet. Ankpappan längst fram och sen två små kycklingungar eller ankungar. Och sen kom jag längst bak, för jag kunde inte ha någon bakom mig, för då blev jag så stressad. Men han lyfte verkligen fram att det var kul att vi kunde göra det tillsammans, och alla var ju lika
gulligt.
Nu säger jag lika bra, men för någon annan kanske man menar lika dåliga.
Ja. Och, men alla var nöjda.
Ja, och sikten, för han lyfte också fram det där med att prova någonting nytt var väldigt kul. Men han lyfte fram att man känner sig bra väldigt snabbt. Att man ganska så snabbt kan knäcka koden. Och det tänker jag är så bra när man är nybörjare. Att man snabbt fatta grejen, och det är väl precis det vi pratade om, varför paddel blev en sån succé förra året. Att man snabbt fattar, aha, det är så här det här går till, det är det här som gäller. Vissa sporter eller idrotter är ju så tekniskt svåra, så att man liksom bryter inte igenom hinnan de första gångerna, och då faller ju väldigt många människor bort. Jag tänker som orientering till exempel. Börjar man på en för hög nivå, då spelar det ingen roll hur bra kondition du har om du inte fattar kartan. Cityorientering är ju oerhört sympatiskt, eller parkorientering och sådana grejer. Men det här med att man snabbt känner sig bra, det tror jag är jätteviktigt för känslan om att vilja göra det igen. Jag är en sucker för det. Är det för svårt, då vill ju inte jag vara med. Jag är ju allt eller inget och en riktig quitter på det sättet. Telemark till exempel. Det är ju en sån grej. Jag skulle kunna säga att ja, jag har åkt Telemark flera gånger. Men det är tekniskt för svårt för att jag ska tycka att det är roligt. Jag får liksom inte till det. Och det, då blir det ju så att även om jag vet att så här, men skulle jag nöta det här i 2-3 veckor, en hel vinter, varenda liksom ta chansen att åka till Hammarbybacken om det skulle vara snö där, och sen en vecka i fjällen kanske på sportlovet, då kanske liksom, men det går för långsamt fram, och då tappar jag den här geisten som jag kan känna när jag står på uthyrningen och håller min utrustning som jag hämtat ut. Men Sixten, han lyfte fram att hoppa och göra tricks, tyckte han var kul. Och det hänger väl ihop lite grann det här med studsmattekulturen. Att man liksom ganska så snabbt som barn får till det att liksom kunna komma upp lite grann med luft under fötterna. Vilket ju ofta är en ganska så nice känsla. Men det har jag pratat om väldigt mycket i träningspodden. Han gillar ju natur, vidder, att se långt, att komma upp på höjder. Och så han sa att uppleva Åre med cykel och att göra det på sommartid, det var en riktig wow-känsla. Och han har ju ändå varit liksom ganska mycket ute och vandrat i både fjällen och både i Sälen och i Åre. Men det här med att komma på cykel och att ta samma backar som han åker skidor eller snowboard ner för och ta dem på cykel, det tyckte han var jättehäftigt. Och att det gick så snabbt att ta sig mellan backar och liknande. Så det lyfte han fram som en av de roligaste grejerna. Och det är ju inte förvånad över att han tog fram den aspekten. Det gjorde ju varken Baxter eller Hans, om man säger så.
Och du då?
Ja. Jag tittar ju jättemycket på människor runt omkring. Jag är ju så fascinerad av idrottskulturer. Om jag kommer in i en paddelhall, då tycker jag det är roligt att se hur folk klär sig, hur folk pratar med varandra, vad det är för typ av kultur och jargong. sådana saker. Och så kan det ju vara om jag är, som nu på sommaren till exempel, om jag är på ett gym som jag, i en stad jag inte brukar vara i, och det inte då är ett hotellgym där man vet att alla är turister. Tycker det är jätteintressant så här, men hur är man på det här gymmet? Så att när jag står i liftkön med min cykel, då tycker jag det är jättespännande att lyssna på hur föräldrar pratar med sina barn, hur barn pratar med varandra. Vad de har för typ av utrustning, det syns ju direkt ifall folk har hyrgrejer eller om de har köpt egna saker. Jag brukar titta så här, göra en socioekonomisk scanning. Det här gör jag ju även på vintern i liftkön. Hans och jag gjorde någon gång ett så här estimat över den ekonomiska investeringen. Alltså hur mycket kostar den här liftkön? Alltså då, och då slår vi ihop hjälm, skidor, pjäxor, stavar, ryggsäckar, skaljackor, skalbyxor. Så har de ju underställ och så har de flis och sen så Googles och så har de liftkort och sen har de antagligen bokat något boende. De flesta har ju inte eget boende. Och sen maten på det och så här ser hur mycket, ser alla de här dollartecknena som är ovanför varje persons huvud. Sånt fascinerar både mig och Hans jättemycket med att människor och vilken typ av människor som lägger pengar på den här typen av utomhusaktiviteter. Så det upptog ganska mycket av mitt fokus i liftkön. Sen tycker jag det är jättehäftigt, och det här jag kan nästan bli helt tagen. Det kommer en liten tjej, hon kanske är 6-7 år gammal, en assnygg, pytteliten downhillcykel, full egen utrustning, allting är liksom i perfekt storlek, färgmatchat, lång blond fläta som hänger ner i nacken, och hon bara kör rally ner för de här svåra lederna, och sen så gör hon så här sladdbroms till sin pappa när hon kommer ner i liftkön. Jag kan bli helt så här nästan tagen. Jag tycker att de är så coola, de där små ungarna. Men sen när vi kommer upp, då är jag så här som är van. Okej, ska jag svänga vänster när jag cyklar, då ska jag sträcka ut vänsterarmen åt sidan. Här kommer jag och ska svänga. Och ska jag svänga höger, då sträcker jag ut högerarmen. Jag är en sån som till och med gör stopptecken när jag cyklar i stan. Det är inte många som gör det, men sån är jag. Vilket innebär att när det dag två regnade lite grann på förmiddagen och det blåste lite grann och det var inte alls lika mycket folk i backen, då trivs jag mycket bättre. För då upplever jag att jag inte är i vägen och att jag inte måste hålla koll på alla som kommer bakifrån. För det är min säkerheten först aspekt som jag plockar med mig. Men när jag kände så här att nu har vi ändå vår led, det finns ingen som kommer komma bakifrån, jag har lite avstånd till dem framför mig, då kan jag ändå njuta. Men instinkten i att vilja sträcka ut vänsterarmen innan jag svänger, den är jättestark. Alltså, och inte så som en pensionär som liksom ordning och reda och pengar på fredaggrejen, men mer så här att jag vill visa andra med mitt kroppsspråk vart jag är på väg. Det vill säga så här, det är ingen som sträcker ut armen. Och jag frågade till och med guiden, vad är det för regler som gäller? Liksom, vem är det som ska lämna företräde? Och då sa hon, manners är ju att den som kommer uppifrån ska lämna företräde. För alltså, den ska hålla koll på vad som händer nerifrån. Men sen är det också, det gillar jag, de duktiga cyklisterna ska lämna företräde till de som är nybörjare. I praktiken blir det inte så för mig, för att vi gjorde en jättesvår led i mina ögon som då inte var maskingrävd och bred, utan det var som en stig och det var rötter och det var stenar och det var snäva kurvor, och eftersom det då regnade lite grann, lera, och jag fick såna hög puls, började känna att jag blev så här torr i halsen. Och sen när jag hör, apropå Hans som då lyfter fram det här med sinnena, jag hör i skogen att det så här swooshar och så blir det som en serpentin. Och då tänker jag, snart kommer de komma bakifrån. Då kliver jag av cykeln, lyfter upp den i blåbärsriset och så står jag och väntar och så säger heja, heja, kämpa på! De bara, är det okej eller? Ja, jag vill inte vara i vägen. Det är ju min grej, att inte vilja vara i vägen. Men jag var ju inte heller normen. Alltså jag kände det så att okej, nu är jag och provar på andra människors arena. Men det var jättekul, jag vill göra det igen. Och jag tror garanterat, om vi inte kommer upp en helg till den här sommaren, för det var barnen så här, när gör vi det här igen? Då vill jag göra samma sak även nästa sommar. Så kul var det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja men, utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Wow! Vad roligt. Då har du hittat en ny grej som du gillar. Och faktiskt, när du är inne på Åre och äventyr, så måste jag bara berätta att jag snubblade på en jättekul grej häromdagen som jag skulle vilja göra, som jag bara av en slump såg på Instagram. Jag vet inte om du kanske har hört talas om det här, men det är något som heter Järv Åre familj.
Nej, berätta.
Ja, men det är alltså då en lagtävling med, som man kan göra med sin familj då, som ett fjälläventyr. Så att man är ute i 2 dagar. Båda dagarna man är ute på cirka 10 kilometer fjällstig varvat med grusvägar och en tur ner i Åreby. Ena dagen går färden upp på Lillskutan, andra dagen upp till den lite lägre Hummelstugan. Ut med stigen ska ni hitta de gömda skatterna och vid stationerna utföra roliga och kluriga uppdrag. Det här tyckte jag var så kul och det rekommenderas från 7 år. Och det står att om barnen är lite äldre, då kan man vara med på något som heter bara Järv Äventyr. Och då tar man sig lite längre varje dag, de här 2 dagarna. Och så gick jag in och kollade lite, så bara ett exempel på hur då en dag kan se ut. Då kan det vara så här, start 10.30, en kilometer stig, hitta skatten. Sen kommer punkt 2, klossarna, uppdrag 1. Punkt 3, till toppen av Fjällgårdsexpressen, 3 kilometer stig, hitta skatten. Punkt 4, matteprofessorn, uppdrag 2. Punkt 5, till Lillskutan, 3 kilometer fjällstig, hitta skatten. Punkt 6, gåtan, uppdrag 3. Punkt 7, ner till Hummelstugan, 2 kilometer fjällstig, hitta skatten. Punkt 8, stenbyggarna, uppdrag 4. Punkt 9, full fart mot mål, 4 kilometer stig, hitta skatten. Punkt 10, busungarna, uppdrag 5. Punkt 11, mål, jubel och dans. Det där tyckte jag lät skitkul. Och så är det så där i 2 dagar och hela familjen är delaktig och gör ett spännande äventyr tillsammans. Och jag bara kände så här, men det här ska jag boka direkt. Men då visade det sig att det tyvärr ligger precis när jag är borta på Superstars. Så att jag kommer inte att kunna göra det. Men till min stora glädje då så såg jag att det även finns på andra ställen, till exempel i Sälen i september istället. Ungefär samma upplägg. Så att det är jag riktigt sugen på. Jag ska bara få med mina familjemedlemmar först. Men jag tror att det här är... Ja, men du vet, de brukar vara så här... Något kul äventyr, då sparkar de lite bakut. Och så bara, vad tråkigt, vi inte går in ett jävla fjäll. Och sen när man väl gör det så är ju... Ungarna är ju de som springer fortast av alla och tycker att det är absolut roligast av alla. Jag tror att de ska tycka det här var så kul. Hoppas jag kan få med mig dem. Men det är ett tips i alla fall på en jättekul äventyrsgrej att göra med sin familj. Jag tyckte att det var... Väldigt härligt lät det.
Men det är väl lite grann av det som är skärmen med förra, ska vi säga 2019, kanske 2018, när det här med escape rooms och såna där kluriga gåtor kom till Sverige. Det har ju liksom funnits utomlands som både så här turistattraktion och som såna här konferens-kick-offs-aktiviteter i många storstäder. Och så började det komma till Stockholm och sen vet jag att Göteborg och Malmö, apropå storstäderna, att det kommer liknande och att det är lite samma typ av trigger. Och jag kommer ihåg när vi var i Sälen i vintras, då hade, kanske att det var Volvo då, tror jag, som hade att man skulle hitta små minibilar ute i backen. Sådana här små barn-Volvos. Och så kunde man typ vinna en sån där liten mini-Volvo eller ja, någonting sånt där. Och den här gången i åren nu så hade de, då var det Oakley, solglasögonmärket, som körde att man skulle hitta the golden ticket. Och sen så varje dag så var den gömd på olika ställen runt om i Åre och Björnen. Och jag skulle säga att inte bara barnen utan även jag kan gå igång på sån där grej. Så här, shit, ska vi ut och leta efter golden ticket? Och så här, tänkte jag så här, okej, men vad ska han göra med den? Så ska jag få ett par, om han nu skulle hitta den där golden ticket, på Oakley solglasögon. Men han spanade efter den, det såg jag att han var liksom, att han hade ögonen med sig. Men han mäktade liksom inte med, men då är det ju en vuxen utmaning att leta efter sån där grej. Men jag gillar ju också uppdrag. Uppdrag är roliga. Jag fick förra året tror jag det var, det här var ju, vi kunde ju inte, jag skulle inte säga att det var den stora anledningen till att vi inte nappade, för det är inte säkert att vi hade blivit uttagna, men jag blev kontaktad av ett castingföretag som undrade om jag och familjen ville vara med på ett tv-program, och det heter, det var någonting, sån här äventyrsutmaning som man kunde göra hela familjen, SVT tror jag det var. Och då krockade det då med att vi skulle åka till Thailand ett halvår, vilket ju allting sket sig, och så blev det pandemi och liksom, det behöver vi inte gå in på. Men jag kan ju känna såhär, shit, det där hade varit jättekul. Men jag vet ju att det utmanar ju familjen enormt mycket. Alltså gud vad man skulle kunna nöta på varandra.
Ja, men jag pratade faktiskt med någon. Jag tror att det var några kompisar vi hade hemma på middag förra veckan. Då pratade vi faktiskt om det här programmet just. För att då visade det sig att både min son Dylan, han skulle gärna vilja vara med i sånt äventyrsprogram. Och även deras dotter tror jag ville söka ett sånt där grejer. Då kom det här programmet på tal. Och då sa de så här, men ni måste vara med där, ni är så sportiga. Och jag bara kände så här, nej, vi borde absolut inte vara med i det där.
Vi vill fortsätta vara en familj.
Ja, men exakt. Vi vill fortsätta vara en familj. Vi vill inte att vi ska alla 5 flytta till varsitt hem. Sam flytta till ett eget hem. Jack flyttat till ett eget hem. Dylan flyttat till ett eget hem. Nej, det känns bättre om vi fortsätter bo alla fem under samma tak. Och det tror jag inte vi skulle göra om vi var med på något sånt där. För vi är ju ganska mycket... Vi är så här vinnarskallar och vi rycker ihop lite. Du vet, en del i min familj, jag ska inte nämna några namn, det blir lite så här... Ja, om det inte går superbra, då är det så här, nu skiter det här. Bara ger upp. Och det kan jag bli skitprovocerad av, verkligen. Jag kan bli så otroligt provocerad över att man inte kämpar. Så jag tror att vi verkligen skulle ryka ihop. Men ni borde ju varit med. Ni verkar ju ändå kunna hålla sams.
Ja, men jag tror att det hänger ihop med att vi själva bestämmer agendan. Jag hade tänkt på det jättemycket i bilen på vägen hem från Åre. Idag är det ju måndag kväll när vi spelar in. Och jag kan säga, jag kommer inte somna mitt i poddinspelningen. Men det var lite grann av min känsla så här, när vi bokade in den här. Jag tänkte, åh gud, hur ska jag orka hålla mig vaken? Därför att det var jätteintensiva dagar. Vi kom fram på torsdag, klockan var typ 5:30. Det var 28 grader, det var enormt varmt, jättefin kväll. Så vi var ute ja, men typ säkert fram till 11:30. Och barnen lekte på jättefint nytt utegym, eller hyfsat nytt utegym utanför Holiday Club. De spelade fotboll och vi latchade och så barnen hängde i badet och jag badvaktade och så. Och sen hade vi fredagen, sjukt aktiv dag. Lördagen, jätteaktiv dag. Söndagen så spelade jag och barnen paddel på morgonen och sen åkte vi hem. Och jag tänkte så här på lördagskvällen då inför åka hem dagen. Åh gud vad skönt, jag ska bli åka bil imorgon. Jag ska sova från Östersund till Uppsala. Typ planerade det. Men sen hade jag liksom hade några sommarprat som jag ville lyssna på. Och sen plötsligt så passerade vi Uppsala och jag så här, nej men gud, jag har kors i taket hållit mig vaken hela vägen. Men idag på måndagen, då kom det så här, oj, 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 vad trött jag är i kroppen. Jag är trött i hjärnan. När vi vaknade på fredag morgon, då visade sig att alla var lite förvirrade över vart de var någonstans. För då har vi sovit på landet först och sen sovit 2 nätter hemma och sen vaknade upp på hotell i Åre. Så vi var så här, vart är vi någonstans? Just det, vi är ju i Åre sedan igår. Men... jag gjorde faktiskt så, och det här fick jag några frågor om eftersom det blev så enormt intensiva dagar. 2 heldagar och jag verkligen tryckte in många grejer. Och folk kan ju bli lite stressade över det. Och då har jag inte ens, när vi spelade in det här avsnittet, lagt upp att jag också var på ditt och mitt favoritgym, nämligen Sats i Åre, på lördag morgonen. Nej, på fredag morgonen, men... jag gjorde faktiskt så, apropå då liksom att ha en agenda. Och det här kanske är ett så här tips för andra vuxna som tycker om att göra grejer, men att man behöver kompromissa med familjen och att alla ska både innan, under och efter vara hyfsat lika nöjda med dagarna. Så det jag gjorde var att jag först själv satte mig ner och så gjorde jag en lista på alla aktiviteter som jag ville hinna med under 3 dagar eller 2,5 dagar i Åre. Och då var det ju allt ifrån att träna på Sats i Åre, och det här är min egolista. Det här är bara vad jag vill göra. Jag vill vara på Sats i Åre, jag vill vara i spat på Holiday Club, jag vill gå på Broken, jag vill gå på Versens, jag vill gå på Creperiet, jag vill springa upp på Åreskutan, jag vill cykla downhill, jag vill bada i Åresjön. Alltså jag gjorde verkligen, bara liksom punktade upp allting utan att ha en prioordning, utan då var det mer en lista på aktiviteter. Och sen så pratade jag med Hans och frågade vad han, och då är inte han förberedd på frågan, så att han får liksom så här spontant liksom, hur ser du på dagarna när vi ska åka upp till Åre, vad skulle du vilja göra, vad är du sugen på? Och det är inte alls säkert att hans grejer stämmer överens med mina, eller så är det några punkter som liksom stämmer överens jättestarkt. Och sen börjar jag bolla med barnen, som kanske är betydligt mer här och nu än vad jag är. Barn är ju så här, man släpper ner dem och sen så bara landar de och är fullt ut just där och då. Och då kan det vara så lite knepigt att 3 dagar innan Åre så här, vad vill ni göra i Åre? Och vi har inte ens åkt hem för att tvätta och packa om väskan. Men då liksom fick de ändå så här, berätta hur de skulle se på dagarna, och det kan vara allt från så här, men vi vill sova länge, eller det som de båda sa, vi vill gå på Broken. Det är liksom deras livs bästa nästan restaurangbesök. De har enormt höga förväntningar på att gå på en restaurang uppe i fjällen. Men sen så satte jag mig faktiskt och gjorde en prioordning som byggde mycket på vad alla ville göra av de här aktiviteterna, och så bestämde sig att det här får vara det allra viktigaste. Cyklingen, att barnen skulle få bada på Holiday Club i det här upplevelsebadet, att de här restaurangbesöken. Och sen började jag titta så där på det som är mina egna aktiviteter. Hur kan jag få till det? Ja, men då slutade det med att jag får sätta klockan på ringning 7:15 på lördag morgon för att få till mitt styrkepass på Sats i Åre. Vilket är ett pass som jag egentligen inte såklart måste göra, men jag tycker så enormt mycket om att vara där. Och så frågade jag Hans, det finns en möjlighet för mig att gå och träna tidigt på lördag morgon. Fredag morgon, skitsamma. Det skulle vara jättemysigt om du ville följa med mig. Jag sätter klockan, jag ser till att det liksom funkar. Skulle du vilja följa med? Och han säger absolut. Och sen preppar barnen för det. Vi kommer smyga iväg när ni ligger och sover. Så kommer vi hem och så tar vi hand om hunden. Och ni kan bara ligga och chilla och sådär. Då liksom fick jag en möjlighet till att ta mig iväg till Sats där, för att jag hade liksom en blick, jag liksom zoomade ut lite grann och se, men var finns det möjlighet? Jag kan liksom inte klämma in det mitt emellan barnens aktiviteter. Det får liksom komma som en liten bonusgrej, just det här med att sätta klockan lite tidigare. Och det som jag tror kommer vara årets häftigaste upplevelse, nämligen att springa upp för Åreskutan. Alltså, halleluja. Det är mitt livs bästa träningspass. Det är så fantastiskt.
Oj.
Nej, men det, varenda gång jag gör det, det är förknippat innan med lite nervositet. Jag hade ändå packat med mig, för det här så här, men då måste jag ändå ha med mig när jag packar väskan hemma så här. Då måste jag ju vara mentalt där, men om jag får en möjlighet att springa upp för skutan, vad behöver jag ha för grejer då? Bra skor, byxor, och då måste man ta höjd för, som det blev 26, 27, 28 grader, vad har jag för byxor för det? Eller om det är 8 grader och regn, då behöver jag ha byxor för det. Jag måste liksom ha lite mental och fysisk förberedelse för det flera dagar innan. Och sen höll den där Åreskutan löpningen på att gå åt fanders. För då hade jag ju satt klockan tidigt på morgonen, varit och gymmat med Hans, cyklat ett par timmar själv och sen sagt till Hans och barnen, kör ni så länge som ni vill så tar jag hand om hunden. Vi gick ner och badade i sjön, tog en promenad och sen såg jag, det här är så bra med att man kan övervaka varandra i telefonen, så såg jag att de faktiskt var på väg tillbaka. Och då hade jag legat på sängen en stund och så kände jag så här, nej men gud, nu kommer the moment. Mm. Om jag nu switchar kläder, köper en liten mer tetra, försöker trycka ner den i mitt midjebälte som jag har när jag springer. Alltså jag skulle kunna haffa dem på torget, switcha över hunden och sen sticka upp. Och jag bara tänkte, nej men nu kommer det. Eftersom jag hade skrivit det på min lista, det låg inte som högsta prioritet, men jag hade ändå gjort ett utrymme för det en eftermiddag, för jag visste att vi hade cyklingen inbokad på förmiddagarna. Så gick jag till det här aktivitetscentrumet och så frågade jag, hej, finns det några stavar man kan låna? Hon bara, nej, det tror jag inte. Men jag ska kolla i förrådet. Så gick hon in, så var hon borta ganska länge. Så kom hon tillbaka, då hade hon 2 stycken vänsterstavar. Jag bara, taget. Det var liksom hellre 2 vänsterstavar än inga stavar alls. Gick snabbt upp på torget, sa till Hans, jag ska springa, här är hunden. Och han bara, va? Ja. Och så sa jag, badet är bokat, hade liksom preppat allting. Vi ses om några timmar, jag smsar hur det går. Och sen så precis när jag skulle svänga upp för att liksom lämna torget och börja ta mig i stigningen, så mötte jag en jättegullig poddlyssnare som sa, åh, jag vill bara tacka för en fantastisk podd. Och jag var så inne i, så här, nu ska jag upp för skutan. Så jag var så här, åh, tack vad gullig du är, men jag ska springa nu. Det var så här, jag var liksom mentalt någon annanstans. Och sen hade jag gjort lite research och skulle ta en helt ny för mig led som heter Vertikalen. Och håll i dig, Jessica. Det är 1000 höjdmeter uppdelat på 5 kilometer rakt uppför. Och jag skojar inte när jag säger att efter 200 meter, då har jag maxpuls. Alltså, tänk att backe alltid är det jobbigaste man kan göra. Vi har ju pratat om den här... Vad heter den här backen uppe i Sollefteå? Nej, där skidgymnasiet kör sina rusningar uppför.
Och just det, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men,
Nej, Hacksta höll jag på att säga. Hacksta-backen. Någonting sånt.
Någonting sånt.
Tänk att springa i backe är så jobbigt. Men jag hade så här... Okej, det värsta scenariot det är att det här är så jobbigt så att jag får vända och ta mig neråt igen. Det är det värsta som kan hända. Tillsammans såklart med att stuka foten. Men ner kommer man ju ändå lite linkandes. Och så tänkte jag också, jag har ingen tid att passa. Så det här får ta de timmarna det tar. Det går ju ändå barn upp för Åreskutan. Så att om jag skulle få ett fysiskt meltdown nu och inte fixa det här med det tempot som jag vill ha, ja, men då får det ta sina timmar. Och sen bara knata, trycka på, använda stavarna, försöka titta på skyltarna så man inte kollar rakt ner på fötterna, för då kommer man ju navigera fel. Och sen typ 75 minuter senare, rakt uppför, komma upp på Åreskutanstopp. Och jag blir så lycklig så att jag på riktigt börjar gråta. Jag blir så blödig, så emotionell. Det är så många knappar det trycker på hos mig. Så jag var helt ensam. Jag bara, vänta nu, jag har ingen att dela det här med. Men det var så fint. Men att springa i backe, herregud. Det är ju alltid det jobbigaste passet man kan göra, hur vältränad man än är.
Ja, det är svinjobbigt. Det är nästan tur att jag inte får springa i backe längre med min häl. Så behöver jag inte ens fundera på det. Men det var ju en väldigt cool känsla. Jag ville ju så gärna fortsätta upp högst upp på Åreskutan när vi var där och vandrade förra sommaren. Men då var inte familjen så sugna på det. Och då tänkte jag att jag ska inte pusha det. Det är bättre att vi kommer ner och de tyckte att det var jättekul än att vi kämpar oss upp dit och alla börjar gnälla och få skavsår och bli hungriga och du vet. Så att vi kommer ju bara till den här andra toppen, vad det nu hette.
Men det där är ju bra exempel på det här med att kompromissa och att var sak har sin tid. För att när barnen var små, då kunde ju inte jag hålla på och pressa på sådana saker. Och gud vad vi fick dela upp oss i många år. Nu är det din tur, nu är det min tur, nu ska vi alla göra någonting ihop. Alltså att ta sig igenom de åren tills barnen sen klarade sig själva, det var ju kämpigt. Men det var också skönt att inte få det stora avbräcket på många år där man sen typ tills barnen har blivit stora tonåringar och att då plocka upp det kan ju vara ganska så tufft.
Ja, jag vet. För att jag var ju på väg in i det när barnen klarade sig själva. Men då bestämde jag att jag skaffar ett nytt barn nu. Och då börjar man ju liksom om. Så att, jag förstår precis känslan. Och jag kan säga att det här med att ha egna planer, som du hade satt upp en egen lista. Jag stötte på lite patrull här hemma häromdagen för att jag hade gjort exakt samma sak. Men inför OS då, för OS börjar ju, när ni hör det här så är det en vecka kvar till invigningen av OS i Tokyo. Och det är en vecka kvar tills jag gör min första sändning av 17 i rad som jag kommer att göra.
Delmål.
Ja, precis. Då får man ta en dag i taget verkligen, annars så kommer det bli tufft. Men då kommer jag jobba från... Vi ska alltså ha morgonmöte 11:00 har vi bestämt. Och sen sänder jag mellan 8 och 10. Så det betyder att jag kanske är hemma, ja, men säg 10:45 då, ungefär varje kväll. Så säg att jag jobbar mellan 11 och 11 varje dag i 17 dagar. Och då normalt sett så så hade jag ju kanske varit i Tokyo, du vet. Då hade man ju liksom gått upp på morgonen kanske, tränat lite, sen suttit och kollat tävlingar. På dagen hade man kanske tagit en liten tupplur, men hela tiden haft fokus på tävlingarna, när det är tävlingar man ska kolla på dem och sådär. Det är första prioritet, men se till att liksom ändå få träna och röra på sig varje dag.
Och jag nätverka vet att det... med teamet kanske, tänker jag. Ja, alltså att man det... ska komma in i rätt state of mind.
Ja, det också. Men man har ju inget socialt liv, utan det enda som man har är ett jobbliv. I alla fall när man jobbar som jag gör. När vi var i Sydkorea, då jobbade vi på nätterna. Så det var ju inte så att man bara, vi går ut på kvällen och tar en öl. Nej, det går inte, för vi börjar vår sändning 3 på natten här. Så att, det är ju inte så att man har överhuvudtaget något socialt liv när man går in i ett OS. Och lite samma kommer det att bli här. Och jag vet själv hur jag blir när jag går in i sådana här projekt. Jag blir väldigt tunnelseende. Jag har jättesvårt att ta in vad andra håller på med, eller bry mig om andra saker, eller koncentrera mig på annat. För att jag är helt fokuserad på det som jag ska göra. Och så måste det vara. Så att jag hade redan gjort en plan så här. Ja, jag kommer att jobba, ibland sitter jag hemma och jobbar. Oftast är jag på jobbet hela dagarna. Men då kommer jag på morgonen varje dag försöka träna lite grann. Och så berättade jag det här för Patrik då. Och han bara, okej. Men när ska du vara hemma och hjälpa till? Och jag bara, va? Nej, men vadå? Alltså jag är ju hemma, men jag kan ju inte hjälpa till under OS. Det fattar du väl? Och han bara, vadå? Men jag jobbar ju också. Ja, men... Och det var så här, jag har inte ens tänkt på att det ska bli på något annat sätt än jag har bestämt att det ska bli. För när man är hemma, då blir det ju en helt annan sak. Han jobbar ju också. Men jag säger, men jag måste träna. Jag kommer inte orka om inte jag tränar. Då kommer inte jag palla 17 dagar, jobba 12 timmar varje dag.
Lägger du armarna i kors och säger det då?
Ja, alltså jag blir verkligen så här, nej men nu är det här är mina behov och så här måste det vara. Och så säger jag, men du förstår att det här måste jag göra bra så att jag får göra fler OS. Han bara, ja, men vadå, jag måste göra mitt jobb bra. Annars kanske jag får sparken. Jag bara, fast det är ju inte samma sak. Han bara, det är det väl? Nej, det är det väl inte. Så började vi tjafsa om det här. Men då förstod jag så här att man kan ha helt olika förväntningar på något. Och ibland kan det vara ganska bra att man faktiskt pratar om det. Så att man är på samma planet. Och nu får vi väl se hur det blir. Men då sa jag till honom så här, vet du vad? Om det är bättre, då kanske jag bara bor på hotell den här tiden. För då är jag ju liksom bortkopplad från familjen. För jag kommer att vara bortkopplad mentalt. Så att han är beredd på det. Men jag tror inte han har fattat det. Jag tror verkligen inte det. För du vet, ibland när jag är borta och gör produktioner, så när jag var på OS, då kunde det gå dagar ibland när jag har glömt att ringa hem. För att jag har inte ens tänkt på hemma. Det är jättemärklig grej att säga. Men det är varför jag blir otroligt tunnelseende. Och verkligen... foka bara på en enda sak. Så att det blir intressant att se hur det här ska gå. För jag tror verkligen att jag kommer behöva min dagliga motion. Att jag får ge mig ut på en promenad eller yoga eller köra lite styrketräning eller du vet, röra på mig. Var lite fysisk och inte bara sitta framför en dator eller en tv och grotta liksom.
Så det var lite intressant. Jag kan känna igen det där jättemycket, väldigt starkt. På den tiden vi gjorde träningsresor utomlands dessutom. Ja. Och kanske var borta hemifrån 10 dagar eller åtminstone en vecka. Och ha fullt fokus på att deltagarna ska ha det bra, att träningsprogrammet flyter, träningspassen, hålla koll på alla transporter, alla tider, måltider, allt det för den här gruppen. Då kunde jag komma på mig själv med att inte ha koll eller komma ihåg att tänka på hur barnen hade det. Rent praktiskt såklart var det löst för dem. Men jag var så mentalt fokuserad på det som jag höll på med så att jag typ glömde bort att tänka på barnen hemma. Och då, det är ju en speciell känsla. Men om man som du och jag är högpresterande och är så enormt måna om att både leverera enormt bra men också att känna att man gör bra, för det behöver ju inte alltid vara samma sak, då kan det vara svårt att vara på ett ställe fysiskt och att dela upp sig mentalt. Jag känner igen exakt. Till 100%.
Exakt, och det är det som jag nu blev lite orolig för, att jag inte vet hur det kommer att gå. För att jag behöver ju den här grejen att bara gå in i en bubbla när jag ska göra ett sånt här jobb. För det är så himla krävande. Och alltså, jag tror absolut att han kan fatta det, för det är väl ungefär lite samma känsla när han har match till exempel. Men det här är ju det som jag ska göra nu. Det är ju som om han skulle ha en jätteviktig match 17 dagar i rad. Alltså inte ens på ett mästerskap spelar du ju matcher 17 dagar i rad. Då kanske han skulle fatta hur mycket det krävs mentalt. Att man inte kan... Det finns inte utrymme för så himla mycket annat i huvudet under en sån period. Men det blir spännande att se. Men jag tror att jag måste vara bättre på att kommunicera nu, att nu behöver jag ha det så här, verkligen. Men ja, jag förstår ju honom också. Det är klart att är man hemma fysiskt så förväntas det ju att man beter sig som att man är hemma fysiskt. Men för mig kommer det inte att vara som att jag är hemma fysiskt, om du fattar vad jag menar.
Men jag har tänkt på en sak de senaste dagarna. Nu har ju du nedräkning till att OS startar. Först var ju beskedet att det skulle få vara publik på plats, men nu verkar det som att det inte blir så överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg som gymnasieelev, då hade man sina datum för sommarlov och kanske då också kopplat till att sommarlovet var så här, men där är träningsläger, där är tävlingar, och så byggde man upp ramarna kring sommarlovet på det. Jag minns när jag efter gymnasiet, då var ju sommarlov, alltså jag tror knappt att jag hade det som begrepp. Jag vet att när jag jobbade så hade jag semesterersättning utbetalad varje månad, så jag hade ju typ inte råd att vara ledig på sommaren. Det var ju bara att tvärtom så här, jag försökte ta alla lediga timmar som jag kunde haffa, oavsett om jag jobbade på Burger King eller på gamla Nautilus. Det var så här, gud, får jag jobba i sommar, därför att det var så här chans att skaffa pengar. Och sen fick jag barn och jag har jobbat som lärare, och då har jag kommit in så här, men som nu då, 10 veckor sommarlov för barnen och hitta pussel för det, eller det här klassiska att man har 4 veckors semester eller 5 veckors semester. Och det är ju inte egentligen bara nedräkning till OS, Jessica, det är dit jag vill komma. Vi har ju också passerat den femte sommarlovsveckan av 10 för barn, om jag har räknat rätt. Att vi liksom går in i andra halvan av sommaren, hur känns det?
Nej, men jag har ångest. Jag har haft ångest länge nu. Det här är så hemskt. Jag mår illa över det här själv. Jag tycker det är vidrigt beteende från min egen sida. men jag kan liksom inte stävja det på något sätt. Det går inte. Men du vet, så fort det blir sommar, jag går och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar så länge. Och på våren så är det nästan så att jag inte står ut, för det bara måste bli sommar nu. Så blir det sommar. Så kommer midsommar och så vet man att nu blir dagarna kortare igen. Så efter midsommar varje år så börjar jag känna så här, nej, nu är snart sommaren slut. Nu är snart sommaren slut. Nu går det ut för. Nu är snart sommaren slut. Och så börjar jag tänka så här otroligt deppiga tankar på hur lång hösten, vintern och våren kommer vara. Och hur mycket man kommer att längta till sommaren. Och på sistone har jag börjat tänka så här, är det så här som livet ska vara? Att vi får ett antal somrar och resten av tiden går vi och längtar till somrarna. Och då fick jag ångest. För när man väl upplever sommaren, då går man och tänker så här, snart är den slut. Då går man och har ångest för att den snart är slut och oroar sig för det. Så att när om någonsin är man egentligen lycklig och tillfreds? Det blev en jättejobbig tanke för mig häromdagen. Och jag försöker verkligen tänka så här, jag ska vara i nuet, jag ska njuta av sommaren, det är underbara varma dagar. Men samtidigt tänker jag så här, kommer jag alltså hinna använda alla mina sommarkläder som jag är sugna på att använda nu? För nu är det ju snart höst. Och så innan man vet ordet av så blir det kallt och så här, ska mössorna fram igen. Är det ens någon idé att jag packar undan alla mina mössor och vantar och halsdukar som jag ännu inte har hunnit packa undan? För att nu ska de ju snart på igen. Ja, det är ju bara en månad kvar eller något. Sen är det ju höst igen. Och så, alltså, det ger mig sån ångest. Klarar du av att vara i nuet och bara tänka så här, men jag älskar, nu njuter jag av sommaren och tänker inte på att det snart blir mörkt och jävligt och kallt?
Alltså, jag skulle nog säga att jag jobbar jättemycket med att stävja den här känslan av att det är på väg åt fel håll, om man då skulle säga att det är en brytpunkt i mitten av juli. Alltså att jag så här, nej, jag vill inte höra, jag vill inte höra, jag vill inte se, jag vill inte höra, jag vill inte se, prata inte om det, typ så. Men jag tänkte också på, och det är precis innan vi spelar in det här avsnittet av Träningspodden, så var jag nere och tränade, körde ett benpass nere i mitt lilla skärgårdsgym som Hans har byggt mig, ett litet podium, och så har jag ju stång och hantlar och rack och viktplattor. Och då körde jag, det var verkligen inget tungt pass på grund av just att jag är trött. Men jag vill ändå köra igenom benen lite grann. Och då körde jag ett av årets få bikiniträningspass. Och så filmade jag. Ja. Och så filmade jag lite grann från passet. Jag ställde upp mobilen och sådär. Och då alla garvade åt mig runt omkring här. För att då körde jag i en sån här powerwoman bikini. Ganska sportig skulle jag säga. Så den håller ändå liksom brösten på plats och så. Men det var inte något hopppass. Utan det var liksom knäböj och marklyft och utfall och så. Då så hade jag ett par Reebok-träningsskor. Och jag halkade nämligen när vi var... Jag skulle klättra upp... Jag skulle paxa, så får jag säga. Jag skulle paxa jacuzzin på Holiday Club. Man får bara vara ett sällskap i jacuzzin samtidigt. Så då skulle jag paxa den och vara lite för hafsig upp för den stegen från bassängen. Så jag halkade och slog i skenbenet på det här hårdaste på skenbenet. Verkligen så här i skelettet, in i en liten sten, en sån här prydnadsten. Så jag fick en riktigt sån här... bula, riktigt klassisk boxjump bula, mitt värsta alltså. Och då kände jag så, men då ska jag ta på mig, och det var också för att jag är så himla trött i benen, så tog jag på mig kompressionsstrumpor, Gokokos ullstrumpor som jag hade med mig. Så då körde jag bikini, crossfit skor och knähöga kompressionsstrumpor. Och han spännande, men alltså du ser så märklig ut. Och Baxter bara, snygg outfit. Det var liksom väldigt snackigt. Och då vet jag, för jag tänkte då lägga upp lite filmer från det här passet. Och då kommer folk fråga, men Lovisa, varför tränar du i bikini? Eller, oj, träna i bikini? Frågetecken, utropstecken, tänker jag, ja. Att folk kommer undra. Och varför då? Och då tänker jag så här, ja... Men det är ett fåtal träningspass på 12 månader där det känns rimligt att träna i bikini. Och då tänker jag banne mig göra det. För alltid annars så går jag runt och fryser. Långa tights, börjar med linne och tjock tröja. Och sen förhoppningsvis så kan jag börja plocka av med plagg för att få lite liksom avklädd känsla. Så jag tänker banne mig träna i mina ullkompressionsstrumpor och bikini. För att jag kan göra det. Och det är en sån där liten grej som jag så här, tänker att jag ska hänga upp. Jag hänger upp det på att kunna träna i bikini, men jag vet också att för mig det här med att njuta av sommaren, och jag vet att så här, alla verkligen inte håller med mig, men de här kontrasterna tycker jag är väldigt skönt att ha. Det här med att bara vara på ett och samma ställe 4 veckor på raken. Och att dagarna flyter ihop. Det är klart att det kan vara svårt att hålla koll på veckodagar och ibland och liknande. Men jag gillar det sättet som jag insett de senaste kanske 5-6 åren. Vi startade med bröllopsdagsfirande på Vann. Och sen så var vi på landet ett tag. Och sen åka till lite grann till stan. Och sen åka till Åre och cykla. Sen tillbaka lite grann till landet. Sen ska vi åka och roadtrippa lite i Skåne några nätter. Jag gillar det här med att fylla dagarna med aktiviteter, känslor och sånt som jag inte kan komma åt i vardagen. Så det här med att bara vara ledig och vara hemma. Det är inte min grej. Därför då har jag känslan, men då hade jag lika gärna kunnat jobba. Då hade det lika gärna kunnat vara november och spörregn och gyttjebad i lekparken. Så det är lite grann av min tillfredsställelse där, med att jag vill fylla sommaren. Men jag har inte alltid varit mottaglig för det. Ibland när sommaren kommer då känner jag bara, åh gud, kan jag få sova några veckor så att jag får vila upp mig. Men det är ju inte heller särskilt roligt sätt att leva på. Jag har liksom allt mer går in i ett en attityd där med att inte slösa livet. Och nu pratar jag, det är klart att alla får göra precis hur de vill, men jag tänker att jag vill inte slösa livet. Den här sommaren, det ska vara den bästa sommaren. Inte att jag måste ha höga förväntningar, men att fylla den med sånt som jag tycker om. Det har blivit allt mer viktigt för varje sommar som jag går igenom.
Gud vad intressant, för vi är precis olika där. För jag vill verkligen bara göra absolut ingenting. Alltså jag vill så gärna bara gå runt i bikini hela dagen, ligga på en solstol, läsa en bok, ta ett dopp i bubbelpoolen när jag känner för det. Och sen bara gå tillbaka. Och det där har Patrik så svårt att förstå. För han är absolut inte sån. Han vill göra aktiviteter hela tiden. Och du vet, häromdagen kände jag så här, nej men mitt liv är så stressigt nu. Och han bara, vad är det som är stressigt? Jag bara, nej men vi har ju bokat golf, vi har bokat paddel. sen kommer de och imorgon kommer de och så ska vi baka tårta och ska vi fira Jack och sen så får vi besök då och sen ska vi åka och hälsa på dem och så ska vi spela golf och så ska vi spela paddel. Han bara, men det där är ju bara roliga saker. Jag bara, nej, det är inte roligt. Det kväver mig. Jag vill bara ta det lugnt.
Jag är team Patrik.
Ja, jag kan ju tycka att det är roligt att göra mycket saker också. Men ibland kan jag känna att det blir som ett stressigt jobbschema att bara boka in de här grejerna. Och också om vi bara har en dag sen när vi har sagt att vi ska vara hemma, då vill han alltid dra igång 73 projekt hemma. Men ska vi inte ta och fixa det här? Kan vi inte göra det här nu när vi är hemma? Jag bara, men kan man bara någon gång få ligga på rygg och bara titta på solen? Eller inte titta på solen, men titta i en bok och ligga i solen.
Med foliefat under hakan.
Ja, tack. Kan man bara någon gång få ta det lugnt? Kan man bara någon gång få absolut inte ha någon plan? Oh, det hade jag önskat mig lite mer av. Men jag tror att lite av min ångest det här året, det är nog för att jag börjar jobba om en vecka. Och då, sen jobbar ju jag till början av september, alltså konstant. Så det betyder att nu är ju sommaren, semestersommaren är ju slut för mig nu. Det blir ju inte så mycket mer att ligga på en solstol, tyvärr. Så jag tror att det är det som ger mig lite extra jobbiga känslor i bröstet just nu, faktiskt.
Och jag gör ju en mix-up där jag jobbar lite grann hela tiden. Jag jobbar lite grann varje dag och drar ut på eländet istället. Men det är ju lite olika approach.
Ja, men det handlar nog också mycket om vad man är mentalt och... Jag vet inte, det har varit en stressig vår bara. Men jag ska inte tynga er nu med mer snack om hur jobbigt jag tycker det är att sommaren snart är slut. Men vi måste nog ändå knyta upp säcken här. Jag ska lägga ett litet barn, tänkte jag.
Jag tror, Jessica, att det är hög igenkänning. Det skulle jag nog säga är den bästa och vanligaste feedbacken vi får till träningspodden. Det är känslan av igenkänning. Så det får du bjussa på.
Jag bjuder på det. Jag bjuder på det. Och jag tänker att hade det varit så att vi bodde i Spanien där det var evig sommar till exempel, då kanske vi inte hade uppskattat det lika mycket. Man får väl försöka hitta något positivt i det, helt enkelt. Men grattis till alla er som går på semester nu. Fy fan vad härligt, hörni.
Ja, det är er gratulerar vi stort. Välkomna.
Okej, tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Vi älskar det och vi är tillbaka om en vecka igen.
Puss och kram.
Hej då.
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.